إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله صلى الله عليه وسلم بدين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة يتذكر الله تعالى lovprisar honom och ber om hans förlåtelse och hans hjälp. Och vi vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammed är hans sista sändebud sallallahu alaihi wasallam, som Allah sände innan domedagen. Han sände honom som en varnare. En varnare för det onda och som en som kallar till gott. Det finns ingenting dåligt förutom att profeten sallallahu alaihi wasallam har varnat för denna sak. Och det finns ingenting gott förutom att Allah och hans sändebud har beordrat oss med denna sak. Och då vi är den sista umman, den sista nationen, och profeten Muhammed, alihi salatu wassalam, är den sista profeten, så är det här med domedagens tecken någonting unikt för våran umma. Alltså, profeterna innan var inte de sista profeterna. Men våran profet var den sista profeten. Så det finns ingen profet mellan honom och domedagen. Och därför berättade han vilka tecken som kommer att ske innan domedagen, som visar att den är nära. Så det här är någonting som är unikt för våran umma. Det var ingenting som Bani Israel fick. Eller de som följde Isa alaihi salam av tidigare profeter. Utan det är någonting som är unikt för våran umma. Och vår ädla profet, alaihi salatu wassalam, har klargjort dessa tecken som ska ske innan domedagen på tydligaste och på bästa sätt. Han har klargjort vad som ska ske i slutet av denna värld. Slutet som är början till dess undergång. Och slutet som är början till vårt nya liv, vårt eviga liv, där vi ska belönas för allting vi har gjort. Det är en plikt för varje muslim att tro på domedagen, den yttersta dagen. Som ni känner till, så är tron på domedagen den femte pelaren av trons pelare. Arkanul iman, att tro på Allah, änglarna, sändebuden, uppenbarelserna och domedagen, den yttersta dagen, och sen tron på ödet. Så varje muslim måste tro på domedagen. Att folk där i kommer att belönas eller kommer att straffas. Och vissa människor kanske glömmer bort domedagen, dess belöning och dess straff. Och därför så behöver de påminnas. Folk kan bli glömska i detta liv. De kan bli förförda av det världsliga, rikedomar och andra saker som distraherar människan. Så därför behöver människan bli påmind om domedagen. Och därför gjorde Allah tecken som visar att domedagen är nära, så att människan ska få sig en tankeställare. Exempel. Om profeten alaihi salatu wassalam har berättat att si och så ska ske innan domedagen, och människan ser det i verkligheten, som till exempel han berättade om de fattiga beduinerna som ska tävla i vem som bygger högst höghus, vem som bygger högst hus och vackraste byggnader. När vi ser idag att det är just de som har byggt världens högsta byggnader, så får det här oss att bli övertygade om att domedagen är nära. Och om människan blir påmind om att domedagen är nära, så kommer hon att göra mer rättfärdiga gärningar. Hon kommer förbereda sig för domedagen, den dagen hon ska dö, och försöka samla på sig goda gärningar och vända sig till Allah och be om förlåtelse. Och det här är en av de största nyttorna med Ashrat och Sa'a, domedagens tecken. Att de påminner människan om att domedagen är nära. Och får människan att göra goda gärningar, att göra tauba, att vända sig till Allah. En till sak, det är att tron på Allah och domedagen påverkar människans liv väldigt positivt. Hur? Människan vet att hon kommer att stå till svars för allting som hon gör, alltså den troende muslimen. Vilket gör att människan håller sig borta från synder och gör goda gärningar. Till skillnad från icke-muslimer. De tror inte på nästa liv. De säger man lever bara en gång. Som Allah säger. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. De säger det är bara vårt världsliga liv och vi kommer inte att återuppstå. Den som har den här inställningen, han har inga begränsningar. Han gör vad som helst. Eller hur? Du själv. Du kan mörda, du kan göra zina, du kan göra vad som helst. För du tror inte på ett straff i nästa liv. Till skillnad från muslimen. Som avhåller sig från synder. För han fruktar Allah och domedagen. Han fruktar helvetet. Och de nämner en berättelse. Från Umar radiallahu anhu. När han var amir. När han styrde under hans khilafa. Att han sa ett mycket fint uttalande. Han sa. Jag fruktar. Att en mula. Alltså en åsna i Irak ska snubbla på vägen och Allah ska fråga mig på domedagen: ja Omar, varför fixar du inte vägen för? Ja. Så här fruktar muslimen Allah. Men en icke-muslim bryr sig inte. Han bryr sig om röster, han bryr sig om att få sin lön i slutet på månaden. Men muslimen fruktar Allah. Ett annat exempel är till exempel i ett muslims land där folk är troende. Om polisen skulle gå ut i strejk och säga idag jobbar vi inte. Och alla stänger av sina alarm på affären till exempel. Ingenting skulle hända, inshallah, förutom kanske några enstaka fall. Men om samma sak skulle hända i USA till exempel. Att polisen säger idag tar vi ledigt. Idag ska vi inte ta fast någon. Vad skulle hända? Upplopp, eller hur? Katastrof. Folk fruktar inte Allah. Men till exempel i Saudiarabien och så, folk är rädda för Allah. Och gör inte de här sakerna. Det är inte bara polisen ser mig inte, utan Allah ser mig. Och därför, för inte så länge sedan, så stängde man guldaffärer med ett skynke. Och så gick man till moskén och gjorde salat. Guldaffärer med flera kilo guld. Stängde man med ett skynke, tyg. Och när jag var där, för inte länge sedan, stängde man guldaffärer med hänglås. Så du kommer med en bultsax och hallas du inne. Men folk fruktar Allah. Så alhamdulillah, det finns säkerhet. Så det är en mycket fin sak som muslimerna har en egenskap. Att de fruktar Allah och domedagen. En till viktig punkt som hänger ihop med domedagens tecken. Är att när muslimen ser att ett av dessa tecken faller in. Precis så som profeten sallallahu alaihi wasallam berättade. För 1400 år sedan så ökade hans iman. Och vet att det här kan endast komma från uppenbarelse. Hur kunde profeten Muhammad alaihi salatu wasallam för 1400 år sedan berätta hundratals, om inte tusentals saker som kommer att ske innan domedagen. Och de har skett så som han berättade. Hur kunde han veta det? Endast genom uppenbarelse. Det här ökar muslimen i tro på att han var en sann profet. Eller hur? För sådana här saker kan man inte hitta på. Så varje domedagstecken som faller in räknas till profetens mirakel. Alayhi salatu wasalam. Varje tecken som faller in räknas till hans mirakel. Men det här betyder inte att alla domedagens tecken kanske är någonting som han omöjligt kunde veta. Det är inte det som är själva meningen. Utan meningen är att vi ska påminnas om domedagen. Han berättade till exempel, och vi kommer till det. Att ett av domedagens tecken är att han skulle dö. Det här är en självklarhet att han skulle dö. Men det är ett av tecknena för domedagen att den är nära. Och det i sig själv kanske inte är någonting svårt att komma fram till. Men generellt, de andra tecknena. Och de flesta tyder på att den här kunskapen endast kommer från Allah. Vilket gör honom till en sann profet. Vilket ökar våran iman på honom. En till viktig princip gällande domedagens tecken är att som muslim så underkastar man sig. Man tror på allt det som profeten har sagt sallallahu alaihi wasallam. För Allah säger wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Han talar inte från egna begär, utan det han säger är en uppenbarelse som uppenbarats till honom. Som profeten alaihi wasallam berättar att det ska komma en som heter Dajjal, antikrist som de kallar honom för. Dajjal. Då tror vi på det här. Och det spelar ingen roll om det låter underligt, de sakerna som kommer ske under hans tid. Om profeten har sagt så, då är det så. För det han säger, säger han från Allah. Så det är mycket viktigt att som muslim man accepterar allt det som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. För det här faller också in under shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Vad betyder wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah? Vi tror på att han är profet från Allah till hela mänskligheten. Vi tror på allt han har sagt. Vare sig det är gällande det förflutna, det som är och det som kommer. Allt han har sagt måste man tro på. Och lyda honom och hålla sig borta från synder som han har förbjudit. Och endast dyrka Allah i enlighet med det som han har kommit med. Det här är Muhammad Rasulullah. Så om man förnekar domedagens tecken eller någonting annat han har kommit med, då är man inte en riktig troende. Och det här måste man akta sig. Det är mycket farligt att förneka domedagens tecken. Det finns en känd författare som levde för inte så länge sedan som heter Al-Mawdudi. Han skrev en av sina böcker om Dajjal. Så skrev han att det har gått 1300 år, så det var för cirka 100 år sedan, och fortfarande har inte Dajjal kommit, vilket visar att det som profeten trodde var fel. Och den här mannen, han är ingen okänd person, han är en känd person. De kallar honom för muslimsk tänkare och så vidare. Han har många kända böcker. Men det visar hur folk kan gå vilse i religionen. Och ni ska inte läsa hans böcker. Men generellt så visar det att folk kan gå vilse. Och det finns andra folk som förnekar. Eller de förvränger. De säger nej, Dajjal, det betyder tv-apparaten. Det är som ett öga. Sådana här, varför ska man säga så för? Varför? För att icke-muslimer inte ska tycka att vi tror på underliga saker. Så ska vi göra dem nöjda och så ska vi liksom förvränga vad profeten har sagt sallallahu alaihi wasallam. Det här är helt fel. Dajjal är en människa som kommer göra underliga saker. Så man ska inte förvränga uppenbarelsen, utan vi tror på den så som profeten har berättat den sallallahu alaihi wasallam. Och jag tänkte nämna en fin sak här från Imam Ahmed radiyallahu anhu. Han sa allt som har kommit från profeten alaihi salatu wasallam med en autentisk berättarkedja tror vi på. Och om vi inte tror på det som profeten har kommit med, så förkastar vi det han har kommit med. Och då förkastar vi också det som Allah har beordrat oss med. Då Allah säger وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah säger att acceptera och ta emot det som sändebudet har givit er. Och håll er borta från det som han har förbjudit er ifrån. Så om man inte accepterar det han säger, så har man inte accepterat det som Allah säger i den här versen. Att vi ska ta emot allt som profeten har sagt sallallahu alaihi wasallam, och hålla oss borta från det han har förbjudit. Al-Muwaffaq Abu Muhammad Al-Maqdisi, som skrev den kända boken Lummat al-I'tiqad, som handlar om muslimens tro, vad vi muslimer måste tro på. Han säger: det är obligatoriskt att tro på allt som sändebudet har berättat. Allt som är autentiskt berättat från honom. Vare sig vi har sett det eller det vi inte har sett. Om vi känner till det eller om vi inte känner till det. Om vi förstår oss på det eller om vi inte förstår oss på det. Till exempel hadithen av Isra wal Mi'raj, himlafärden. Det kan vara någonting som kan vara svårt att förstå sig på. Hur kan en person ta sig genom hela universum och de sju himlarna på en natt? På en häst som flyger. Men det är sant. Allah, ala kulli shay'in qadir. Allah kan göra allting. Så det här måste man tro på. Och så säger han ett annat exempel. Och också domedagens tecken, som till exempel att Dajjal kommer komma, eller att Isa kommer komma ner, alaihissalam, och att han kommer att döda Dajjal, eller Al-Ja'juj wa Ma'juj, att de också kommer att komma, Ad-Daba, det här djuret, att solen kommer gå upp från väst, och liknande tecken. Allt som är autentiskt måste vi tro på och underkasta oss. Så muslimen börjar inte förneka saker och ting, utan man underkastar sig. Har profeten sagt så, alaihissalam, och det är sahih hadith, då måste vi tro på det. Okej? Så man får aldrig förneka någonting han har sagt. Och hur många saker, vi kan ta ett exempel som alla människor förstår sig på. Hur många saker finns inte idag av teknik som om du skulle berätta för någon som levde för 100 år sedan, så skulle han aldrig tro på det. Eller hur? Han skulle se du galen. En satellit där man kan se allt nästan. Du kan se vad en människa har i handen. Med en satellit kan de läsa vad typ som står på din mobiltelefon. Med en satellit. Skulle man tro på det för 100 år sedan? Nej. Data, internet, all den här informationen som kan överföras genom radiovågor och så vidare. Det är någonting som människan aldrig skulle kunna tro på för några 100 år sedan. Och det här är någonting som är mycket lättare. Det här är Allahs skapelse. Det är någonting som Allah Ta'ala har bestämt. Som allting annat. Så det här är någonting som människan måste tro på och underkasta sig. Det är saker som kan verka konstigt för oss, men det är lätt för alla och det kommer att ske. Det finns en till viktig punkt här, och det är att ingen känner till när domedagen kommer. Förutom Allah Ta'ala. Ingen profet och ingen människa vet när domedagen kommer. Som Allah säger, يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيبًا. Allah säger, folk frågar dig om domedagen. Alltså profeten, alaihissalam. Säg, dess kunskap är endast hos Allah. Men, vad ska få dig att veta? Kanske den är nära. Så kunskapen är endast hos Allah. Och vad sa profeten, alaihissalam, när Jibril frågade honom om domedagen? Vad svarade han? Samir. Den som frågades vet lika lite som den som frågar. Ja. Så både Jibril och Muhammed alaihissalam vet inte när domedagen kommer. Ingen vet när domedagen kommer. Förutom det enda vi vet är att den kommer infalla på en fredag. På eftermiddagen på en fredag. För det har nämnts i en autentisk hadith. Men vilket år, vilken månad och vilken fredag, det vet vi inte. Okej? Okay? Så allt det här som sägs. Det finns filmer som säger att domedagen kommer 2012. Ja. Det här får man inte tro på som muslim. Det är till och med kuffer. Otro. Då har man förnekat de här verserna i Koranen. Som säger att endast Allah vet när domedagen kommer. Och hela tiden kommer det folk som säger domedagen är år 2000 och 2020. Man får inte tro på dem. Utan domedagen är nära. Men när den är, Allahu a'lam. Allah vet bäst när den kommer att infalla. Och det viktigaste är inte när är domedagen. Det viktigaste är vad har vi förberett för domedagen. Det kom en gång en man till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam och frågade när är domedagen. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, vad har du förberett för domedagen? Mada a'adatta laha. Det är det som är viktigast. Vad har vi förberett för domedagen? Hur många hasanat har vi samlat på oss? Det är det som är viktigast. Domedagen är nära. Den är väldigt nära. Vilket bevisats i Koranen och i Sunna. Allah säger i surat al-Anbiya, första versen, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Räkenskapens stund kommer allt närmare. Kommer allt närmare människorna, men de vänder sig likgiltigt bort. Räkenskapens stund, alltså domedagen, kommer allt närmare människorna, men de vänder sig likgiltigt bort. Alltså de bryr sig inte. Så domedagen närmar sig. Och profeten alaihi salatu wasalam, han sa också en hadith: bu'ithtu ana wa sa'a ka hatain wa ashara bil sababa wal wusta. Han sa: jag sändes innan domedagen som dessa två. Och så satte han ihop sitt långfinger och sitt pekfinger. Och det kan vara två förklaringar. Om ni ser, vad heter det, pekfingret upp till långfingret är väldigt kort avstånd, eller hur? Det kan också vara en annan tolkning. Jag känner inte till den, men jag sändes innan domedagen som dessa två och satte ihop alltså då pekfingret och långfingret. De säger de där, det finns inget finger emellan dem. Alltså det ena fingret kommer efter det andra. Vilket betyder att det finns ingen profet mellan mig och domedagen. Jag sändes just in till domedagen och strax innan domedagen. Och det finns ingen profet mellan mig och domedagen. Det är också en tolkning på den här hadithen. I vilket fall så är indikerar det på att domedagen är nära. Och han sa också en annan hadith alaihi salatu wasalam: innama khalqukum fi ajl man khala min umam ma bayna salat al-asr wa maghrib ash-shams. Han sa till sina sahaba: tiden som den här umman, eller som ni har kvar att leva, alltså innan domedagen, jämfört med de tidigare nationerna, är som asr fram till maghrib. Ma bayna salat al-asr wa maghrib, som tiden mellan asr och maghrib. Alltså på ett helt dygn eller en hel dag så är det väldigt kort tid kvar innan domedagen kommer. Jag tänkte nämna några principer gällande domedagens tecken. Man hör ofta att från domedagens tecken är att det ska bli mycket mord, det ska bli splittring bland muslimerna, det ska komma sjukdomar, det ska bli jordbävningar och så vidare. Mycket negativt, eller hur? Domedagens tecken. Men bara för att någonting är ett av domedagens tecken så betyder det inte att det är negativt. Alltså det finns ingen generell princip som säger att alla domedagens tecken är någonting negativt. Det här finns inte. Till exempel så har det nämnts att från domedagens tecken är att muslimerna ska erövra Jerusalem. De ska erövra Persien. Och Sham, Palestina. Är det här någonting negativt eller positivt? Positivt. Så man kan inte säga att alla domedagens tecken är negativa. Kanske majoriteten, Allah alam. Men bara för att någonting är ett tecken av domedagen så är det inte någonting negativt. Utan man får kolla in i varje enskild sak. Och det här nämner också An-Nawawi. En annan sak som är viktig gällande domedagens tecken är att man ska ta det lugnt. Om man ser någonting så ska man inte säga att det är det här som nämndes i hadithen. Exakt det här. Det var något som skedde i Irakkriget. Då säger att det är det här som menas med hadithen. Det är Saddam Hussein som menas med hadithen. Så får man inte säga. Utan man säger Allahu alam. Om det inte är helt självklart. Som till exempel det här med att bygga höga hus. Vissa saker är helt självklara. De har fallit in. Ulema har dött. Det har blivit mycket okunniga människor. Det här är någonting som vi kan se idag. Men specifika årtal och händelser. Man ska vara väldigt försiktig med att säga att det är det här som nämndes i hadithen. Exakt det här. Vissa säger 11 september står i Koranen. I surat Tauba. Du räknar massa nummer. Surat Tauba, det är surat 9, 11, vers 11 och bla bla bla. Du kommer fram till någonting. Det här är någonting som islam har inte kommit med såna här saker. Och ett bevis för det här är att Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, efter profeten alayhi salatu wasalam hade dött, så var han i Irak. Och han fann ett folk i moskén som satt och gjorde dhikr tillsammans i ringar, cirklar. Och de hade stenar och räknade tillsammans. De säger subhanallah 100 gånger. Och det här är någonting som är bidda. Det är ingenting som har med islam att göra. Så Abdullah ibn Mas'ud kritiserade de här människorna. Okej? Okay? Och så sa han: Vi har hört profeten sallallahu alaihi wasallam säga att det kommer komma ett folk vars Koran inte går djupare än deras halsar. Alltså han menar khawarij. Och så sa han, kanske ni är från dem. Han sa, kanske ni är från dem. Han sa inte, ni är från dem. Fast de här människorna senare var exakt de som var med och stred mot sahaba. De anslöt sig till khawarij och stred mot sahaba. Men bara att han var väldigt försiktig. Han sa, kanske ni är de här som profeten har menat, sallallahu alaihi wasallam. Så tänk på det. Om man säger, kanske det här är det som har nämnts i hadithen. Det liknar det som har nämnts i hadithen. Och så vidare. Det finns stor chans att det är det som har nämnts i hadithen. Men att man bekräftar Allah alam. Man får ta det lugnt med det. Om man inte är helt 100% säker och de lärda har uttalat sig och så vidare. En annan princip som man kan nämna också är att om någonting har bekräftats från sahaba, att si och så är från domedagens tecken. Till exempel Abdullah ibn Mas'ud nämner att från domedagens tecken är att folk kommer att växa upp med bid'ah. Det kommer finnas mycket innovationer. De kommer, hela deras uppväxt kommer vara präglad av innovationer. Och när folk lämnar dessa innovationer så kommer folk att säga, han har lämnat sunna. Ja, han har lämnat sunna. Helt tvärtom. Och då så sa hans kompisar, när kommer detta att ske? Då nämnde han vissa tecken. Han sa, när ni får många ledare. När ni får många som kan Koranen. Ni får många som gör khutba. Men ni har få kunniga. När folk inte kan lita på varandra. När man söker islamisk kunskap för någonting annat än Allahs skull. Och så vidare. De här sakerna som Abdullah ibn Mas'ud nämnde från domedagens tecken har han inte kommit på själv. Utan han har endast hört dem från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Sahaba går inte att hitta på saker att si och så är från domedagens tecken. Utan han måste ha hört det från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så om hadithen är autentisk från sahaba, då säger vi också att det här är någonting som är sant. Okej? Okay? Och vi kommer komma till lite exempel på detta. Vi kanske kommer gå igenom den här berättelsen som vi just nämnde från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Det här är viktigt, det här som vi går igenom. Varför börjar vi inte prata direkt om domedagens tecken? De här sakerna får oss att förstå hur vi ska hanteras med domedagens tecken. Hur vi ska förstå oss på dem. Principer är jätteviktiga i islam. Att man inte bara hoppar direkt in i böcker, utan man också lär sig principer hur man ska handskas med den här kunskapen. Profeten alaihissalatu wassalam har också berättat vad som kommer att ske fram till domedagen. Hudhayfa radiyallahu anhu berättar och han säger, profeten sallallahu alaihi wasallam predikade för oss en lång predikan där han inte utelämnade någonting som kommer att ske till domedagen. Vissa av oss kommer ihåg det och vissa av oss har glömt bort det, alltså från sahaba. Men ibland så säger jag någonting som jag har glömt bort och blir påmind. Precis så som jag blir påmind om jag ser en person jag har glömt bort och sen ser hans ansikte. Mycket bra liknelse. Så den här hadithen finns i Sahih Bukhari. Och han sa också en annan gång, Hudhayfa. Han sa, profeten alaihi salatu wasalam berättade för mig vad som kommer ske fram till domedagen. Och det finns ingenting av det han berättade, förutom att jag frågade om den här saken. Förutom att jag glömde bort att fråga en sak. Och det är, vad är det som kommer att få folket av Medina att fly från Medina? Och så innan domedagen. Och den hadith finns i Sahih Muslim. En annan gång så stod profeten upp, alaihi salatu wassalam. Eller han bad fajr i moskén. Efter fajr så ställde han sig på minbar. Och började predika. Och berättade vad som kommer ske fram till domedagen. Fram till salatet dhuhr. Och när dhuhr gick in så gick han ner från minbar och bad dhuhr. Och sen gick han upp på minbar igen. Och fortsatte att berätta fram till asr. Och sen gick han ner och bad asr. Och sen gick han upp på minbar igen. och fortsatte att berätta fram till Maghrib. Så han berättade vad som kommer att ske fram till domedagen. Och vissa av sahaba kom ihåg och vissa glömde. Och den här hadithen, den är otrolig, den finns i muslim. En khutba från Fajr till Maghrib. Det bevisar inte bara profetens iver, alaihissalam, i att förmedla budskapet. Eller hur? Kolla vilken iver och vilken vilja att förmedla budskapet. Att göra en khutba från Fajr till Maghrib utan att äta eller någonting. Det kräver verkligen mycket vilja. Och sahaba som satt kvar. Inte som idag, du pratar mer än en timme och folk kollar till höger och vänster och börjar sova. Från Fajr till Maghrib. Så han nämnde här att folk vissa glömde och vissa kom ihåg. Hudayfa radiyallahu anhu, han är känd. Och ni kommer höra hans namn ofta gällande just det här med domedagens tecken. För det var en sak som han frågade mycket om. Han sa folk brukade fråga profeten alaihissalam om det goda. Men jag frågade honom för det onda. Jag frågade honom om onda och dåliga saker. Jag var rädd för att det skulle drabba mig. Så Hudayfa är väldigt känd för att han kan hadither om fitna. Om prövningar, motgångar, domedagens tecken, krig och så vidare. Men det finns ingen kunskap som bara han har. Utan kunskapen var till hela umman. Det är också en princip att det som profeten har berättat, alaihissalam, det var för alla muslimer. Det var inte så att Hudayfa fick särskild kunskap. Det enda jag vet som han fick var att han fick namnet på hycklarna. Så att de inte skulle få någon makt efter att han hade dött. De här som sa att de var muslimer fast de inte var muslimer i Medina. Men det här är ingenting som berör oss idag. All kunskap som berör alla muslimer har profeten förmedlat, alaihissalam, till hela umman. Och inte bara till specifika människor. Det finns ingen hemlig kunskap. Som Shia säger att det finns hemlig kunskap som bara Ali fick och så vidare. Det här finns inte. Utan kunskapen är generellt i hela umman. En till sak är också att kunskapen har förmedlats. Ingenting av det som är viktigt har glömts bort. Religionen är komplett. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Religionen är komplett och den är fullbordad. Så man säger inte heller som vissa andra sekter att hur kan vi veta att det inte är tillåtet att göra si och så? Då viss kunskap har glömts bort. Och vissa kanske inte har berättat vissa hadither. Det här är batil, det här är lugn. All kunskap som är viktig och som Allah har velat ska förmedlas, har förmedlats. Och ingenting har glömts bort. Det är en mycket viktig regel. Och sahaba visste att det är förbjudet att dölja kunskap. Och att den som döljer kunskap kommer på domedagen att få ett bete av eld i munnen. Han kommer straffas på domedagen och få en järnpinne av eld i munnen för att han dolde kunskap. Inte munkavle, det heter lijam. Lijam är väl bete som hästen har. Betsel. Ja. Kommer få en betsel i munnen av eld. Så allting viktigt har förmedlats. Och nu går vi in på de olika kategorierna av domedagens tecken. Det finns små och stora tecken för domedagen. De små är de som kommer långt innan domedagen. Och generellt så är det naturliga saker. Det är inte vad man kan kalla för kanske övernaturliga saker. Som till exempel att kunskap ska försvinna. Folk ska bli okunniga. Folk ska dricka mycket alkohol. De ska göra mycket zina. Män nöjer sig med män. Alltså homosexualitet. Kvinnor med kvinnor. Folk ska bli feta, fetma och så vidare. Det här är tecken som är ganska normala. Det är ingenting övernaturligt. Typ. Och vissa av de här tecknena som är små kan också fortsätta in i de stora tecknena. Alltså den perioden där de stora tecknena också finns. Så det här är de små tecknena. De som kommer långt innan domedagen. Och känner igen med att de är ganska naturliga. Taib. Till skillnad från de stora tecknena för domedagen. Och det här är underliga saker. Stora saker som kommer ske strax in till domedagen. Och det här är, som vi sa, övernaturliga eller underliga saker. Som till exempel att Dajjal kommer. Att första dagen han kommer blir lika lång som ett år. En dag lika lång som ett år. Det här är någonting övernaturligt. Han går runt jorden lika snabbt som ett moln. Det är också någonting väldigt konstigt. Han säger till himlen, regnar, det regnar. Det här är någonting konstigt. Och så vidare. Att Isa kommer komma ner. Han kommer lägga sina händer på änglarnas vingar. Två änglar. Och kommer komma ner från himlen för att döda Dajjal. Det är också någonting övernaturligt. Någonting konstigt. Så det här är saker som tyder på att domedagen är väldigt, väldigt nära. Dessa stora tecken. Att solen kommer gå upp från väst istället för öst. Och det här är den vanligaste uppdelningen av domedagens tecken. Som de lärda brukar nämna. Det finns en annan uppdelning också som Ibn Hajar nämner och andra lärda. Och det är domedagstecken som har varit. Domedagstecken som är och som fortfarande håller på. Och det tredje, domedagstecken som fortfarande inte har kommit. Det här är också en annan slags uppdelning av domedagens tecken. Och nu tänkte vi börja gå in på några av de små tecknena för domedagen. Och vi kommer att ta från olika böcker. Från vad de lärda säger. Och vi ska försöka att hålla oss till vad som är autentiskt. De hadith som är sahih, autentiska. Vissa av de lärda har sagt att om en hadith... Ska jag öppna? Vissa lärda har sagt att om en hadith har lite svagheter i sig och nämner ett av domedagens tecken. Men att den här saken har skett. Den har fallit in. Då tyder det här på att hadithen har en grund. Vissa har sagt så. Även fast det finns någon svaghet i kedjan. Så tyder dess skede på att det har infallit på att hadithen har en grund. Så vissa av de här haditherna som kanske har en svaghet kommer vi att nämna. Men vi kommer också nämna att hadithen har en svaghet. Okay? En annan sak är det här med ordning. Vi vet inte exakt vilken ordning saker och ting har skett, eller har skett vet vi, men kommer att ske av domedagens tecken. Men ibland vet man att till exempel muslimerna ska kriga mot Europa före det att de krigar mot turkarna innan domedagen. Muslimerna kommer återigen att erövra Konstantinopel, Istanbul. Och innan det kommer de att kriga mot Europa. Och att Dajjal kommer strax därefter, till exempel. Så man vet ordningen på vissa saker och ting. Dajjal kommer före Isa. Isa kommer före Ja'juj wa Ma'juj och så vidare. Vissa saker vet vi ordningen på. Och andra saker vet vi inte. Så generellt, om jag säger att tecken 1, tecken 2, tecken 3, så tyder det inte på att det är exakt den här ordningen som de kommer att ske på. En annan viktig sak, eller vi kommer till det sen. Taib, det första av dessa små tecken för domedagen är att Allah sände profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att Allah sände honom tyder på att domedagen är nära. För han är domedagens profet. Som vi nämnde i hadithen, där han sa att jag sände så här med domedagen. Jag och domedagen är så här nära. Alltså, och han pekade med sina fingrar. Och han nämnde också att jag sändes strax in till domedagen. Så det första tecknet för domedagen är att Allah sände profeten Muhammed alaihi wasallam. Han är den sista profeten. Ingen profet kommer efter honom. Utan det enda som kommer efter honom i domedagen. Så som långfingret kommer efter pekfingret. Det finns ingenting emellan dem. Och det här nämner Al-Qurtubi, en av de stora lärda. Vilket land ligger Qurtuba? Vet ni det? i Spanien. Så den här personen var från Spanien. Ja? Har det funnits lärda personer från Spanien? Är det sant? Ja. Så mycket stora lärda har kommit från Spanien. Spanien var muslims i 700 år. Och det fanns mycket, mycket lärda. Så om ni hör ordet Qurtubi, det finns många Qurtubi, så är det att de kommer från Spanien, från staden Qurtuba. Han säger, det första av domedagens tecken är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För han är sändebudet av den sista tiden. Och han sändes innan domedagen och ingen annan kommer att vara emellan dem. Det andra av tecken för domedagen är att profeten dog, alaihi salatu wassalam. Och det har nämnts en hadith från Auf ibn Malik radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, räkna 6 tecken före domedagen. Och ett av dessa var mauti, att jag kommer att dö. Så det är tecken för domedagen. Och det är, som vi nämnde tidigare, den största motgången som muslimerna någonsin har drabbats av. Att vi förlorade, eller att profeten dog, alaihi salatu wassalam. Som Anas ibn Malik sa, att den dagen då profeten gick in i Medina så lystes allting upp. Men den dagen han dog så förmörkades allting. Och så var den sorgligaste dagen som vi har varit med om. För i och med att han dog så slutade också uppenbarelsen att komma ner från himlen, sallallahu alaihi wasallam. Men det är alla sunna att alla människor måste dö. Ingen människa lever för evigt. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Vi har inte gett någon människa före dig evigt liv. أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Om du dör ska då de leva för evigt. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Varje människa ska få smaka på döden. Så det här är alla sunna i mänskligheten. Att alla människor kommer att dö. Så i och med att han dog så var det då ett av de stora tecknen, ett av de mindre tecknen för domedagen. Och vissa nämner också att i och med att han dog så började det goda att minska. Det började komma dåliga saker. Till exempel att vissa beduiner lämnade islam när han dog. Okej, vissa av dem kom tillbaka senare under Abu Bakrs khilafa. Men vissa lämnade islam. Och sen när Umar dog radiyallahu anhu så började också stora saker att ske som vi kommer ta nästa vecka. Att Umar, han var dörren mellan fitna. När Umar dog så krossades dörren och fitna började komma i denna nation. Det tredje tecknet är Fath Baitul Maqdis. Att muslimerna erövrade Jerusalem. Det har nämnts i hadith Auf bin Malik, samma hadith vi nämnde tidigare, att profeten alaihissalam, han sa, räkna 6 tecken innan domedagen. Och han nämnde från dessa Fath Baitul Maqdis, att muslimerna ska erövra Jerusalem. Och det gjorde också muslimerna. Och det var under Umars khilafa radiyallahu anhu som han erövrade Jerusalem. Och det var antingen år 15 eller 16 hijri. Och alla de flesta säger att det var år 16 hijri. Alltså ungefär 5 år efter det att profeten dött, alaihi salatu wassalam. Och Umar radiyallahu anhu gick själv dit för att ta emot, eller för att erövra den liksom. Det var så att Abu Ubaida radiyallahu anhu erövrade Damaskus och andra städer i Sham och skickade ett brev till Jerusalem som var styrt av kristna, och det fanns judar där också, där han sa att acceptera islam, om inte betala jizya, skatt, till muslimerna och leva under vårt beskydd, om inte så svärdet, om inte så svärdet. Och de vägrade att acceptera någonting. Så muslimerna omringade Jerusalem tills det att de gav upp. Men de sa, vi kommer inte att liksom ge upp helt och hållet förrän eran amir kommer hit personligen. Så Umar radiallahu anhu begav sig från Medina till Jerusalem. Och liksom skrev det här avtalet med de kristna och judarna som levde där. Det fanns vissa saker de skulle hålla sig till. Och att de skulle betala skatt till muslimerna och leva under muslimernas skydd och så vidare. Det fjärde tecknet är pesten från Amwas. Amwas är en stad som ligger i Palestina. Den ligger 6 islamiska mil från Ramallah. Ni känner till, det finns en stad idag som heter Ramallah. Den ligger 6 islamiska mil därifrån. Därifrån började en pest. Ni vet alla vad pesten är för någonting. Den här sjukdomen som dödar hundratusentals eller miljontals människor. Som har funnits i Europa och så vidare. Pesten. Samma hadith som tidigare, Auf bin Malik, där nämndes det också. Räkna 6 innan domedagen. Räkna 6 tecken innan domedagen. Och han nämnde Thumma mautan ya'khud fikum ka qu'as al-ghanam. Han nämnde, och sen 2 stora mautan, alltså 2 stora dödare, eller vad man kan säga. 2 stora dödare som kommer att drabba er. Precis så som el-qu'as drabbar fåren. Och el-qu'as är en slags sjukdom som utrotar fårflockar. De får något, bär in en massa saker från näsan och så bara dör de. Så han säger, människorna, ni kommer att dö så som den här fåren dör i den här sjukdomen. Och det kommer ske 2 gånger. Och så säger Ibn Hajar al-Asqalani, och det sägs att det här tecknet var det som skedde i Taun Amwas, pesten av Amwas, under Umars khilafa radiallahu anhu. Och det här var strax efter det att man erövrat Jerusalem. Och det var år 18 hijri. Så den här pesten började i Amwas och sen så spred den sig i Sham, området kring Palestina. Och massor av sahaba dog under den här pesten radiallahu anhum. Och andra från sahaba. Och det sägs att de som dog av muslimerna var 25 000. Det sägs att det var 25 000 muslimer som dog under den här pesten. Och många kända muslimer, som till exempel Abu Ubaida, Amr ibn al-Jarrah, som också kallas för Amin hadihi al-umma. Abu Ubaida, han var från de stora sahaba. Bland de största. Och han kallades av profeten a.s.w. för Amin hadil umma. Den pålitliga från denna umma. Alltså han var verkligen en stor person. Radiallahu anhu. Så han var en av dem som dog i den här pesten. Och även andra sahaba. Vad är belöningen för att dö i pest? Ja. Man blir martyr, shahid. Som han nämns i en hadith, att den som dör i Ta'un, i pest, han blir shahid, han blir martyr. Vad ska man göra om man hör om pesten? Om du hör att det finns pest i en annan stad, vad ska du göra då? Va? Man ska stanna där man är. Du får mer specifik. Du får ju åka till en stad där det inte finns pest. Men du ska inte åka dit. Man ska aldrig åka till en stad där det finns pest. Och inte lämna en stad där det finns pest. Om du är en stad där pesten kommer, eller någon liknande sjukdom, ebola eller något sånt där som sprider sig som jättesnabbt liksom, så stanna kvar och förvänta dig belöning från Allah och dö som martyr. Fly inte till en annan stad och sprid den här sjukdomen vidare. Utan stanna kvar och acceptera ödet. Om Allah vill att du ska klara det, så kommer du klara det. Om Allah vill att du ska dö, kommer du dö. Och om du hör om pesten, så bege dig inte dit. Och det sista tecknet vi går igenom idag är istifadatul mal wal istighna anis sadaqa. Att det kommer ske, eller kommer komma otroligt mycket rikedomar till muslimerna. Och att folk inte ens kommer att acceptera sadaqa. Folk kommer inte ens att vilja ta emot sadaqa, almosa. Abu Huraira berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: لا تقوم ساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه رجل فيقول لا رب لي فيه. Här så sa profeten alaihissalam att domedagen kommer inte att falla in för ens det att det kommer bli, ni kommer bli otroligt mycket, ni kommer få mycket pengar, så mycket att en person som har rikedomar kommer att gå och leta efter någon som tar emot sadaqa och kalla folk till sadaqa, och folk kommer att säga jag har inget behov av dina pengar. Muslimerna kommer få så mycket pengar att folk inte ens kommer vilja ta emot deras pengar. Så folk kommer klara sig själva. Och det också nämns från Abu Musa i en liknande hadith från profeten alaihissalam att han sa: det kommer komma en tid till folket där en person går runt med sadaqa av guld, men han finner ingen som tar emot den. Han finner ingen som vill ta emot den. Och den första hadithen finns i Bukhari Muslim och den andra i Muslim. Och profeten alaihissalam har berättat att det här kommer att ske, att muslimerna kommer att bli rika. Och han sa att Allah visade honom jordens skatter, som det har nämnts i hadith Thauban radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: inna allaha zawali al-ard faraitu masharikaha wa magharibaha. Allah visade mig jorden, jag fick se öst från väst, och sannoliken så kommer min umma att äga allt det som jag såg. Och jag har fått de två skatterna, den röda och den vita skatten. Och den hadith finns också i Sahih Muslim. Och den hadithen är bishara. Det är glada nyheter för de troende. Att islam kommer att sprida sig över hela jorden. Och som det nämnde en annan hadith, att Allah kommer ta in islam i varenda hus. Och det spelar ingen roll om huset är gjort av lera eller av hår, så kommer islam att gå in i alla hus på jorden. Så islam kommer att sprida sig och muslimerna kommer äga allt. De kommer äga hela jorden. Baserat på den här hadithen. Och baserat på versen där Allah också säger att de icke-troende vill blåsa ut Allahs ljus. Men Allah kommer att fullborda sitt ljus, hur förhatligt det än må vara för månggudadyrkarna. Så Allahs ljus kommer att fullbordas. Och det, muslimer måste alltid förlita sig på Allah och ha tålamod. Idag så ser vi hur man vill begränsa islam. Man vill hindra muslimer och islam från att spridas så mycket som möjligt. Man vill att de ska lämna Europa och så vidare. För de ser vad som håller på att hända i Europa. Att alla barn som föds är nästan muslimer. I vissa länder är det mer än 50% av barnen som föds muslimer. Så vad händer om 18 år? När de är vuxna? Och när de får barn? Hur många icke-muslimer blir då kvar? Så de är väldigt rädda och försöker stoppa islam så mycket de kan. Men ju mer de försöker stoppa det, ju mer kommer det spridas. Abshiru. Så ha glada, mycket hopp inshallah ta'ala, att islam är framtiden. Taib, vad menas med att jag fick de två skatterna, den röda och den vita skatten? Det nämns att den röda skatten är en indikation på att de ska erövra Sham, området kring Palestina, Jordanien och Syrien. Och rött menas här guld. För den valutan och den rikedomen som de hade mest, det var guld. Taib. Och det skedde också. Muslimerna erövrade Sham och de fick otroligt mycket guld. Och han nämnde också här det vita guldet. Vilket är? Vad är vitt guld? Om det röda är guld, vad är det vita? Silver. Och silver är, som han sa, Persien. Att muslimerna ska erövra Persien, för de hade mycket silver. Och det skedde också. Så här nämndes det då att muslimerna skulle få otroligt mycket rikedomar. Adi ibn Abi Hatim, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, sa: då jag var med profeten alaihi salatu wasalam, så kom det en man till honom och klagade över hur fattig han var. Och en annan man kom och klagade över att han hade inga pengar för att fortsätta sin resa. Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam, ja Adi, har du sett Al-Hira? Vilket är ett ställe som ligger långt bort från Medina. Och då så sa Adi, nej jag har inte sett det, men jag har hört talas om det. Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam, om du lever länge så ska du se hur en person ger sig ut på resa från Al-Hira och ger sig ut till Mekka och gör tawaf från Kaaba. Och han är inte rädd för någon annan än Allah. Alltså, det finns inga tjuvar. Och då så tänkte Adi för sig själv, han sa, för ena du'ar, vad kommer de här rånarna att vara? Som brukade finnas på ute i öknen, som rånade folk som reste. Vad kommer de att vara någonstans? De som har satt skräck i folks hjärtan i länder. Och då så sa han igen, om du lever länge så kommer ni att erövra Persiens skatter. Och då så sa Adi, Kisra bin Hormuz, alltså den här konungen, son till Hormuz. Och då så sa profeten alaihissalam, Kisra bin Hormuz, jo det är han. Och om du lever länge så kommer du se en person som ger sig ut, händerna fulla med guld eller silver, och letar efter någon som tar emot dem, men finner ingen som tar emot dem. Och Adi, han sa senare, jag såg den här resande personen som begav sig ut, alltså efter att profeten dött, jag såg det falla in, hur en person gav sig ut från Al-Hira och åkte till Mekka och gjorde tawaf utan att vara rädd för någonting annat än Allah. Han behövde inte frukta någonting. Och jag var bland dem som erövrade Persien. Alltså först han tyckte det var någonting underligt, ska vi erövra Persien? Men sen så sa han, jag var med dem som erövrade Persien. Och det här kan också vara en indikation att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, du kanske kommer leva så länge att du ser det. Och det finns andra hadither också när han säger att du och du och du. Och sen har samma sak skett med personen som han sa dessa saker till. Och han sa, vi tog skatterna från Hormuz. Och om jag lever tillräckligt länge så ska jag se personer som också ger sig ut för att dela ut pengar utan att någon kommer ta emot den. Och den hadith finns också i Bukhari. Så det här har skett också i den muslimska umman. Under sahabas tid, där muslimerna erövrade många länder. Man erövrade Persien och de kristnas länder i Sham. Så fick muslimerna pengar i överflöd. Och speciellt under khilafan av Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. Han var en person. Och under hans liv så försökte man dela ut sadaqa, men folk ville inte ta emot den. Så det här skedde i den islamska umman under khilafan av Umar ibn Abdul Aziz. Att de var så rika att man inte ens hittade någon som ville ta emot sadaqa. Så man började betala folks skulder och hjälpa folk att gifta sig och så vidare. Och en annan förklaring på hadithen är också att muslimerna kommer få mycket pengar strax innan domedagen. Och att ingen kommer att acceptera det. I tiden av Mahdi och Isa alayhimus salam, då kommer muslimen att få mycket rikedomar och jorden kommer att ta ut dess skatter, som det har nämnts i vissa hadith, att skatterna kommer komma ut från jorden på den tiden. Och när Isa lever så kommer det bli otroligt mycket baraka, att mjölken från en ko räcker till en hel by och så vidare, frukterna kommer bli stora och så vidare, och skatterna kommer då komma ut från jorden. Så det sägs också, och det här nämnde Ibn Hajar al-Asqalani, att det här också är innan domedagen. Men det kan vara båda. Det kan vara, det har redan skett, att muslimerna fick så mycket pengar och det var så bra att folk inte ens ville ta emot dem. Och det kommer att ske återigen innan domedagen under Mehdis tid, då han delar ut pengar till folk utan att bry sig. Han är inte rädd för fattigdom. Han bara ger pengarna fi sabilillah. Så inshallah, det kommer också att ske innan domedagen. Och det här visar också hur bra islam är. När man implementerar islam, säkerhet på jorden, man lever ett säkert liv, man har sharia, och som vi sa, folk tror på Allah och domedagen, och man har sharia. Du behöver inte vara rädd för tjuvar. Och jag har själv sett det med Saudiarabien, fast idag det kanske finns lite brister och så vidare, men ändå, man lever i säkerhet. Du behöver inte vara rädd för att bli rånad. Gå vilka kvarter du vill, när du vill, du behöver inte vara rädd för att bli rånad. Ha vilka fina kläder du vill. Jag såg folk gå ut från banken med buntar med genomskinlig plastpåse, med buntar med 1000 lappar. Alltså, du behöver inte vara rädd för någonting. Och som sagt var det här med affärer, guldaffärer. Det finns säkerhet i landet. Alhamdulillah. Men tyvärr det börjar komma mycket folk dit som gör brott och så vidare. Men generellt så alhamdulillah shirian upprätthåller säkerheten i landet. Och det här med ekonomi också. Om man implementerar islam, zakat-systemet och så vidare, så kommer det inte finnas några fattiga. Om vi verkligen lever upp till islam så som vi ska. Islam finns det inte skatt i. Som det finns i vissa länder. Riktiga blodsugare. Man tar 30% av folks lön. Och ja, man tar skatt på allt. Du köper en villa, det är skatt. Du köper en bil, det är skatt. Du köper skatt på allt. Det är fel. Samhället kan gå runt utan skatt. Och islam har satt ekonomin i den enskilde personens hand. Inte att staten ska äga allt, som någon så här kommunism. Staten äger allt och delar ut lite grann till folket. Alla ska vara lika. Det här är fel. Utan om du jobbar, du har rätt att tjäna pengar, att bli rik. Och ingen har rätt att ha dina pengar. Utan du ger till de fattiga. Zakat. Så om vi implementerar islam kommer vi också att bli av med det här, den här fattigdomen som finns på jorden. Och det var det här som vi hade att säga idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.